Idag är jag ingen mindre än Let's Dance-stjärnan och föreläsaren inom psykisk ohälsa. Välkommen hit, Sigrid Bernsson.
Ja, men tack så mycket.
Den här intervjun eller samtalet började ju rätt, vad ska man säga?
Kaosartat.
Jag tappar lite kaffe och mjölk på golvet och lite sådär. Men välkommen till min värld.
Ja, tack så mycket.
Är ditt liv kaosartat just nu?
Nu, jag har en ettåring hemma, så att det är sällan jag har kläder utan kaffefläckar och matfläckar. Så att det, jag förstår det precis.
Innan vi kommer in på hela din mammaresa och ditt förhållande med din partner i Let's Dance, så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt.
Ja.
Berätta, shoot.
Shoot. Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Och nu när jag pratar så måste jag bre på min göteborgska här. Men den har ju försvunnit lite granna. Jag har ju bott i Stockholm nu sedan 2011. Så det börjar bli några år. Men jag är född och uppvuxen i Göteborg. I Långedrag, som den delen heter. Och har en stora syster och en mamma och en pappa. Och jag tycker väl att jag liksom alltid haft en ganska aktiv barndom. Mycket aktiviteter och sådär. Dans, såklart. Väldigt mycket dans. Men också tävlingssegling och olika instrument och sjöscouter. Och det var liksom, det var full rulle hemma.
Varenda en man känner som är från Göteborg, ja, jag har seglat hela mitt liv.
Ja, exakt.
Är det en fördom eller är det så?
Nej, men jag tror att det är ganska vanligt ändå. Det är nog kanske mer populärt där nere. Och vi bodde ju jättenära hamnen och liksom båten. Och min pappa, han konstruerar båtmaster som yrke. Så jag är liksom född och uppvuxen på vattnet. Liksom. Vi, på somrarna så var vi ute med båten i flera veckor och levde det livet. Liksom. Så havet är ju, ligger mig jättevarmt om hjärtat. Jag får liksom nästan panik när jag är i en stad där det inte finns vatten. Jag var i Madrid nyligen och då var det liksom 30 grader varmt och man blir så här, jag måste åka till vattnet och så finns det inget vatten. Då kan jag nästan tycka att det är lite jobbigt. Så vatten är viktigt för mig.
Det är få som vet om det, men Madrid ligger ju i mitten av landet,
ja, men precis,
i Spanien. Ja. Och det, vet varför det är så?
Nej.
Det var faktiskt att när romarna byggde staden så byggde de det i mitten för att alla skulle ha lika långt
till huvudstaden.
Till huvudstaden och ta sig tillbaka.
Det är smart.
Så det är därför det ligger utan vatten.
Ja, ja.
Vilket egentligen är tråkigt, för att det borde ha varit roligare att ha Madrid där Barcelona är.
Ja, men lite så faktiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nej, din pappa jobbar med det, och vad jobbar mamma med då?
Mamma har jobbat som specialisthandläkare och även doktorerat inom tandvårdsrädsla. Sen handleder hon andra nu som doktorerar och sådär. Min syster forskar på cancer och har doktorerat, och hennes man har doktorerat inom Alzheimers. Och jag dansar och sjunger. Så det är liksom lite så stående skämt att jag har inte riktigt följt mallen för familjen då. Men
du fick den estetiska ådran.
Ja, men lite
och
så.
Och åran.
Eller? Ja, exakt.
Men då känns det ju ändå lite som att du kommer från en bra familj, trygg uppväxt, många kompisar.
Ja, men det måste jag nog säga.
Livet lätt som en plätt.
Ja, vi har väl liksom alltid fått, jag tyckte det varit bra för vi har alltid fått kämpa för det vi har velat ha. Det här liksom med att vi fick sälja jultidningar och sälja scouternas ljus och liksom, om man nu ville ha en tv på sitt rum liksom. Det var inte så att mamma och pappa kastade prylar på oss, utan första mobiltelefonen och sådär fick vi ändå spara ihop till själva. Men sen har de liksom ändå hjälpt oss med liksom det som varit viktigt och liksom. Men jag tyckte det har varit väldigt liksom bra på det sättet. För man har ändå lärt sig liksom att man, hur man ska ta hand om sig själv och sådär.
Man får ingenting gratis.
Man får inget gratis, men jag menar, de hjälpte ju med min första lägenhet uppe i Stockholm. Jag menar, sådana saker, som, det var ju helt fantastiskt. Men jag menar att det var en bra balans liksom på...
Ja,
men
det är,
saker
det är också
när jag var liten.
Så här, ja, och det är också så när man blir vuxen och har visat att man kämpar och försöker. Det är klart man försöker hjälpa till om man har råd att ge sina barn en push.
Ja, men precis.
In i framtiden. En stabilitet, någon form av stabilitet. Mm. Och det är ju inte att kasta pengarna i sjön.
Nej, så är det ju.
När började du med dansen?
När jag var 3.
Oj.
Ja, men då började jag med ballett. Och det var min mamma som satte mig i ballett. Jag var tydligen ett barn som hade mycket energi. Och hoppade och studsade runt liksom. Så att hon tänkte att hon behöver nog dansa. Och det var ju helt toppen. Jag älskade att dansa när jag var liten. Och dansade sen massa olika dansstilar. Men jag började med pardansen ganska sent. Vilket jag inte vet om så många vet. För att jag blev ju ändå proffsdansare inom pardans. Men det började jag med först när jag var tonåring.
Oj, det är väldigt sent.
Men då hade jag redan liksom... Jag hade ju dansat på Balettakademin i Göteborg. Och jag var ju liksom... hade ju väldigt mycket ifrån balletten, som faktiskt är liksom bland den bästa träningen man kan göra som dansare för att bli stark och sådär. Så sen när jag väl började med pardans så gick det ganska fort för mig att liksom anamma den dansstilen och ta mig fram i den världen.
Och där höll du på att dansa. Vad gick du när du gick gymnasiet? Gick du någon dansskola?
Nej, jag gick en industriell design hette det. Alltså industridesign, det är ju en designlinje som är inriktad på liksom det industriella. Dansen gjorde jag på efter skoltid, men 7 dagar i veckan absolut, och tävlingar varje helg. Så det var ju liksom, men jag älskade att dansa. Jag kände liksom, alltså jag längtade ju liksom till danslokalen varenda dag och var där direkt efter skolan till klockan 10 på kvällen, och så började det om liksom. Så att det blev nästan som en andra familj för mig med mina danstränare där och den gruppen och de kompisarna.
Och killen du dansade med, blev ni kära i varandra?
Nej, jag har faktiskt aldrig blivit ihop med någon av mina danspartners när jag tävlade. Utan det var ju liksom, man var ju mer som ett team liksom. Men man planerade ju hela sitt liv tillsammans. Det var ju liksom, då ska vi träna och så här mycket pengar ska vi lägga på kläder och på resor och på privatlektioner. Och det var ju liksom... Man satt ju ihop med sin partner, absolut. Men jag har aldrig liksom utvecklat någon kärleksrelation med dem så.
Hallå Robin, har jag glömt bort det?
Vi dansade väl inte professionellt tillsammans i alla fall. Nej.
Du var på skämt.
Ja.
Nej, men om vi går tillbaka till din... Jag tänker till dansen. Jag menar, jag vet ju, jag har ju haft Tony Irving och Dermot i podden också.
Mm.
Och det är ju gay killar som många dansar. Är det så inom dansen också? Har du dansat med mycket gay killar?
Nej, ingen faktiskt. Och jag skulle vilja säga att det liksom absolut finns gay killar som dansar, men det var ju nästa, alltså mer straighta. Så det där tror jag egentligen är liksom lite fördom kring dansen. Faktiskt. Jag menar, de flesta killarna i Let's Dance, vissa är ju gay absolut, men de flesta är ju faktiskt straighta.
That's true.
Yes.
Vet du det? Men jag tänker, man håller ju om varandra och man är väldigt nära varandra. Mm. Så det är ju lätt att bygga en kärleksrelation runt det egentligen.
Ja, jag tror att om den kemin skulle funnits där så utvecklas den nog ganska naturligt liksom.
Och så tänker jag också så här att det gäller ju verkligen att ha någon som är exakt lika engagerad och framåtsträvande. Mm. För att annars så går det ju inte att vinna, för man måste ju vara två.
Gud ja, och jag kan ju säga att det absolut fanns många par som rök ihop. Så jag tror antingen så funkade man bra ihop och var ett bra team, eller så gick man varandra totalt på nerverna liksom.
Och vad har du vunnit?
Men alltså, jag har inte vunnit SM eller något sånt där. Jag var nog som bäst trea i Sverige. Så att jag har väl ingen liksom sån mästartitel egentligen.
Trea är bra.
Däremot har jag vunnit Let's Dance 3 gånger.
Så, vi kommer dit.
Ja, men exakt. Nej, men jag tror faktiskt, helt ärligt, alltså jag... jag tror att jag var som bäst som dansare i Let's Dance, för jag fick liksom utlopp för min kreativitet och jag älskade att lära ut till andra. Kanske inte att hålla liksom grupplektioner, det är inte det jag menar, utan just det här i Let's Dance när du får en partner och min tävlingssida kommer fram och så blir det, hur bra kan jag göra den här personen på en vecka? Och där tänker jag också, det är lite som att ha en mattelärare. Även om man är otroligt bra på matte, så är inte alla jättebra på att lära ut matte. Och jag tänker att jag var lite så inom dansen. Jag kanske inte var bäst inom Sverige på pardans egentligen. Men jag kanske var bra på att lära ut pardans. Så att, ja, det är väl det som var min framgång liksom.
Du har helt rätt, och det kan jag till och med säga till barnen med läxhjälpar.
Mm.
Det behöver inte vara den som har högst betyg som är den bästa på att lära ut.
Mm, nej,
det kan ju
exakt.
Faktiskt ha varit den som har fått tragglat sig fram som kan lära ut på ett enkelt sätt.
Ja, det handlar väl lite om så här person, att känna
Ja, och din mamma är ju nu lärare och är duktig på att lära ut antagligen.
Ja, hon lär väl inte ut. Alltså hon är ju mer
undervisar ändå.
Ja, lite.
Ja.
Ja.
Ish.
Ja, ja.
Slash sjukt smart.
Ja, yes, precis.
Men, och sen så kommer du till Stockholm då 2011. Mm. Hur hamnar du i Let's Dance?
Ja. Men då var det, alltså vi dansare, nästan alla som är i Let's Dance och även domarna, alltså Tony och Dermot och Ann, vi har ju känt varandra länge. För att alla som dansar på en viss nivå i Sverige vet ju om vilka alla är. Vi har ju setts på alla tävlingar och jag har tagit privatlektioner för Tony Irving när jag var yngre och sådär. Så att jag fick höra från honom att de sökte nya dansare i Let's Dance och att han sa, jag tycker du ska söka. Och då gjorde jag det. Så då skickade jag in en ansökan och fick komma på en audition uppe i Stockholm. Och sen ringde de några veckor senare och sa att jag var antagen.
Wow.
Mm.
Och det är ju en resa, för så här, nu ska du filmas och vara med i tv. Och...
Ja, men det är ju en helt annan grej. Och man har ju aldrig liksom, eller jag hade ju aldrig dansat i någon livesändning eller för 2 miljoner tittare och sådär. Så att första liksom... I början, det var ju ett jättestort ansvar och så ska du ju ha ansvar för din partner då, att den personen är lugn och inte nervös, och om den kommer av sig så är det mitt ansvar att komma in igen i musiken och sådär. Så att jag menar, jag var ju minst lika nervös som min danspartner de första danserna i sändning, absolut. Men det lärde man sig ju också liksom.
Så då kan man säga att ditt första Let's Dance-år var 2011?
Ja, det var det.
Du körde fram till 2019?
Ja, jag hade uppehållit en eller två säsonger.
För att?
Ett år hade jag uppehåll för att skriva musik och ett annat år hade jag uppehåll för att själv tävla i Melodifestivalen.
Hur var det? Skrev du den låten själv?
Ja, den skrev jag med Peg Parnevik och Josefin Glemmark.
Vad roligt.
Ja.
Och hur gick den nu igen? Jag är helt borta.
Den går, I'm gonna lift you up just like Patrick Swayze.
Patrick, Dirty Dancing.
Jajamän, vi tog lite, det var kul för att eftersom att jag ändå var mest känd kanske som dansare, så var det kul att liksom få med sig det in på scenen, och vi gjorde ett liksom väldigt dansigt nummer och sådär, så för mig kändes det helt rätt.
Tänker du att du vill vara med i Melodifestivalen igen?
Ja, men det hade varit jättekul. Verkligen, och kanske nu också när jag har lite mer kött på benen även att stå på scen och sjunga, för att när jag kom med i Melodifestivalen så hade jag inte ens haft mitt skivkontrakt i ett år. Jag hade aldrig sjungit inför en så stor publik. Och så helt plötsligt så stod man liksom på melloscenen inför ännu mer tittare och skulle prestera. Så det är klart att liksom, jag är sjukt stolt över mig själv att jag axlade den rollen och gjorde det. Men hade jag fått göra om det idag så tror jag liksom att, ja, men att jag kanske hade njutit mer av det och känt mig lite mer självsäker.
Det kommer, Sigrid, jag lovar. Du får ligga på dem lite.
Men jag har skickat in ett bidrag i år.
Ja,
men,
kul.
Ja, men det har jag faktiskt. Men jag tror att de flesta har blivit uttagna redan som ska vara med. Så att...
Och vi vet ju det här med Let's Dance, att man lätt kan köra ner sig i sin partner. Och det är väl många som har lite lösa förhållanden där. Återigen, man kommer väldigt nära varandra. Mm. Man är i en bubbla i Let's Dance.
Mm, mm.
Den yttre världen, den är långt ifrån en när man är där inne i de här danslokalerna. Och
ja.
Sen ska man in då i tv-sändning där varje fredag, nu senast på lördagarna. Men,
ja, just det.
Och du har ju ändå kört med väldigt många.
Mm.
Men det var bara Robin som fångade ditt hjärta.
Ja, alltså...
Eller var det några andra som fångade hjärtat tidigare?
Jag har ju varit tillsammans också med Samir Badran i... Gud, hur länge var vi tillsammans ens? Om det var 2 år kanske. Två år. Och vi dansade ju också i Let's Dance ihop då.
Och vilket år var det?
Det var 2017.
Ja, det var... Okej, så när du tog slut med Samir, då blev det Robin. Du bara, är trött på den här halva ramen, jag vill ha helt svensk.
Ja, exakt.
Jag är själv palestinier.
Ja, det är så, ja. Nej,
du bara,
men,
kultur,
jag
krock.
Tror faktiskt helt ärligt, så om jag ska berätta, så var det så här att det är inte jättelätt att bli kär i någon i Let's Dance, och speciellt inte eftersom att det är många som har skojat med mig efteråt och varit sådär, ja men Sigrid kan man dansa med, då får man en flickvän på köpet, och jag kan skratta åt det, men samtidigt kan det också göra mig irriterad eftersom att jag har haft många danspartner som jag inte har kärat ner mig i då.
Ja, det är faktiskt 2 under hela din karriär kan man
ja,
säga.
Ja, men lite så. Men sen är det ju också så att när jag fick Robin så var jag väldigt glad för att jag visste att han hade en flickvän.
Du kände så här, nej, nu ska jag minsann visa att...
Det... Ja, så att jag var så här, fan vad gött liksom. Jag får en sjukt snygg kille att dansa med. Det här ska bli asnice. Vi kommer bli ett bra par i tv. Jag behöver inte oroa mig för kärleksrykterna för att han har tjej. Bla, bla, bla. Och sen så när vi väl började dansa så var han så här... ja, gick det väl en liten några veckor och så bara han bara, nej, jag har ju gjort slut med min flickvän, men vi har bara inte gått ut med det då. Det hade de inte. Så då blev det ju lite annorlunda, så att säga.
Då bara öppnades ridån.
Nej, men jag var väldigt så, jag tror faktiskt både jag och Robin kom ju från varsitt förhållande och var nog egentligen inte alls sugna på att gå in i ett nytt förhållande. Och det, ja men du vet, man var i den liksom stunden då man kände såhär, nu ska jag satsa på mig själv, och han ville satsa på sig själv och även sin son då ville. Och jag ville satsa på mig själv och jobbet och sådär. Och då så, men så tror jag liksom att vi började liksom att tycka om varandra, men att man liksom... Ja, men du vet, man har träffats en hel dag i träningslokalerna och så åkte vi hem var och en till sig, och sen så satt vi och snackade FaceTime i 3 timmar och knäckte en öl, varsin öl. Jag knäckte en öl hemma hos mig och han en hemma hos honom, och så satt vi bara och pratade om allting, och så var det så uppenbart att vi trivdes med varandra. Och,
var det här efter några veckor eller var det från dag ett?
Nej, inte från dag ett, nej. Utan efter några, liksom, när tiden... Veckor. När tiden gick liksom.
När tiden var mogen.
Ja, men precis. Nej, men så det blev väldigt liksom naturligt bara att vi trivdes i varandras sällskap. Men det var ju liksom ingen som... Jag tror att vi var... Efter ett tag så kände båda två att... Okej, vi hade inte tänkt att träffas. Men det här är för bra för att inte ge det en chans. Så var det.
Om vi går tillbaka till Samir.
Mm.
Varför tog det slut?
Ja gud, alltså det är väl också en lång historia.
Och hur gammal var du då?
Hur gammal var jag då? 29 kanske.
Ja, så du var ju inte purung.
Nej, men jag tänker, du var det där är många år sedan. Nej, vad är jag idag?
Nej, men jag tänker, du var ju inte 20, för då är det lätt att förhållande krascha. Men är man 29 och blir kär i någon, ja, så känns det ju som att man är mer mogen.
Men jag tror att jag och Samir hade jättekul tillsammans, men vi var väldigt olika som personer. Och vi hade svårt att få det att gå ihop, liksom.
På vilket sätt då, tänker du?
Oj, men oh gud, nej, men det på många sätt. Men igen, jag har svårt, alltså jag tycker ju egentligen inte att såna här poddar är rätt ställe att prata om en så, alltså, för en relation är ju liksom, den är ju stor och lång och komplicerad liksom. Så det är alltid väldigt svårt att ge en nyanserad bild så här i en
fattar,
podd.
Men jag tänkte mer bara generellt sett, när han gillade falafel och du gillade kebab, fast när han gillar både kebab och falafel.
Jag gillar både kebab och falafel. Jo,
nej, men det var mer ja, sådana jag, skillnader jag var ute
nej,
efter.
Men jag
inte,
förstår, men
utan
jag,
att gå in på det.
Liksom. Nej, jag tror kanske mer alltså, personlighetsmässigt. Han var kanske väldigt spontan och jag var väl kanske någon som ville planera mer. Jag vet inte riktigt.
Ja, men det känns som så kanske, att du är mer ordning och reda, löning på fredag.
Ja,
alltså,
men,
så här,
ja,
mamma, pappa,
så.
Liksom kanske att du vill, du tänkte på framtiden och på familj och det där, och han kanske bara var en spelevink, inte vet jag. Han kanske inte var riktigt mogen än.
Nej, men det skulle nog inte heller säga, men jag tror bara att vi liksom... det funkade inte i längden. Förstår du vad jag menar? Alltså vi hade skitkul tillsammans. Men man kan inte heller ha kul bara i ett förhållande, utan det måste kanske också funka mer i vardagen, och där hade vi svårt att få det att funka.
Ja, jag förstår. Nej, men så är det ju den ena, och så kanske man har olika visioner.
Ja.
Men,
det är så länge sedan också, så ja, att helt jag ärligt, vet. Jag försöker tänka Nej. Tillbaka och bara, hur tänkte jag, men jag vet faktiskt inte riktigt. Men,
du var inte så mogen.
Men idag kan man väl säga, liksom, alltså, och det gäller väl alla ex man har haft. Jag tyckte att liksom alla mina ex har varit jättebra killar, annars hade jag inte varit tillsammans med dem.
Såklart.
Men idag är jag ju tacksam att de relationerna har slutat, eftersom att jag nu är med Robin och trivs så bra i vårat förhållande. Så då är man ju tacksam för den resan också.
Och sen då hoppar vi tillbaka till då Robin. När känner du, wow, alltså shit, jag är ju kär i den här killen.
Oj.
Och när märkte de i produktionen det? För du vill väl försöka mörka det, kan jag tänka
på. Ja, men
på.
Produktionen visste ingenting om det faktiskt. Vi gick inte ut med det förrän julen liksom, mot 2020.
Ah, så ingen märkte någonting?
Nej, men jag tror att det var väldigt viktigt för oss att få... Ja, men det är så, speciellt när man är två personer och båda har haft sitt kärleksliv omskrivet i tidningarna, och han har ett barn som också liksom blir påverkad såklart av allt som skrivs och sådär, så kände väl båda två att det var väldigt viktigt att vi fick tid för varandra efter Let's Dance var slut, och liksom känna, funkar vi verkligen, och ja, att man fick liksom utforska den relationen själva utan att ha liksom alla andras syn på en så. Men i Let's Dance, din fråga, så jag kan väl inte säga att det var någon speciell så här, aha, nu är jag kär. Men jag vet att jag tänkte någon av första gångerna när jag träffade Robin tillsammans med hans son, för att Ville var bara 5 då, så han gick inte ens i skolan, han gick på förskolan. Så han var med ibland på träningslokalerna och dansade med oss i rummet liksom. Och då kommer jag ihåg att jag tyckte att Robin var en sån himla fin pappa till Ville. Och det liksom, där kände jag såhär, wow, vilken grym pappa han är. Och på något sätt, jag menar, jag är kvinna, det är liksom, shit vilken cool och bra egenskap liksom.
Ja, och sen
så det var ju
du...
sexigt att han var så, ja men han var så bra liksom.
Ja, men sen kommer du, förlåt att jag avbröt dig där, men sen kommer du också från en trygg familj och vet väl vad som är en bra pappa, och så känner du igen kanske din egen pappa i Robin.
Ja, men så är det kanske, ja.
Men jag tänker, varför jag sa det, var det någon i produktionen som märkte det, för att Såna där saker brukar ju inte gå förbi utan att någon märker att det sprakar till lite grann mellan paren.
Mm.
Och ryktena går ju väldigt snabbt, så ni måste ju ha hållit det väldigt bra. Ni måste ha skött det väldigt...
Men vi var nog väldigt, liksom, när vi väl var i danslokalen och med de andra så var det vi ändå fokuserade på. Men sen började vi träffas liksom utanför arbetstiden också. Och upptäckte väl också att liksom jag tyckte att hans vänner var jättetrevliga. Han tyckte mina vänner var jättetrevliga. Och vi kunde hänga ihop med dem och sådär liksom.
Du ser fram emot Let's Dance i början av 2019 och är jättetaggad. Och du blir kär i Robin.
Mm.
Ändå går du in i väggen.
Ja,
förklara den för mig.
Jag gick in i väggen då i september, eller om det var oktober 2019. Så det var ju först efter liksom hela sommaren. Och att gå in i väggen, för den som inte vet det är ingenting man gör på en månad. Utan det kan ta så lång tid som upp till 10 år att utveckla en utmattning. Och det handlar om att man successivt hela tiden tär på sin energi som man har. Och till slut så, om man då fortsätter att pusha kroppen och sinnet likadant som man gjort tidigare, så till slut så orkar inte kroppen och då är liksom väggen ett faktum.
Och vad är det du skulle säga att du hade gjort de senaste åren som fick dig gå in i väggen?
Väldigt mycket olika saker, men absolut så jobbade jag ju stenhårt. Alltså förutom Let's Dance så var jag ju med i Tobias Karlssons dansikaler. Jag hade pluggat 3 år på Kalle Flygare, en teaterskola. Jag hade läst 1 år på SAE, musikproduktion. Jag hade mitt skivkontrakt och Melodifestivalen, och på somrarna så gjorde jag 40-50 spelningar. Satt liksom sena kvällar i studion och gjorde musik, och så på det så gjorde man allt jobb med företaget, och sen även så växte ju sociala medier den här tiden och jag började jobba mer och mer med sociala medier, det vi idag kallar för att vara influencer. Ett jobb som egentligen bara liksom föll mig lite i knät eftersom att hela den branschen växte fram då. Och allt det här försökte jag liksom ratta runt själv, och jag tog väl inte riktigt hand om mig själv. Men på det, ett prestationsbaserat självförtroende där jag tyckte att liksom allt jag presterade, det var så bra jag var. Utan mina prestationer, vem var jag då liksom? Så väldigt så, ganska dålig framförhållning, dålig planering. Och absolut sjukt dålig på återhämtning.
Kunde dina föräldrar se den här resan?
Alltså, mina föräldrar är ju också väldigt hårt jobbande personer. Och liksom alla i min familj, jag menar, när vi har haft helg när jag varit liten, då har det alltid varit liksom på med arbetsbyxorna, nu ska vi spackla i källan, och liksom mina föräldrar skulle nog också behöva lära sig mer om återhämtning. Men jag vet att min syster flera gånger konstaterade att hon upplevde att jag jobbade för mycket, men också att jag var... Men liksom, jag orkade liksom inte lyssna på hennes problem. Jag bara pratade på mig själv och mina saker och mina problem. Och det är ju ganska typiskt också att man blir väldigt liksom självcentrerad och liksom körde på liksom i min egna lilla bubbla.
Och när kraschade det då?
Det kraschade ganska olämpligt för mig faktiskt. För att jag tackade ja till att åka ner till Love Island för TV4 och... lära de paren som var där nere i den villan då att dansa, vilket var ett otroligt roligt jobb, och jag tackade ju jag på studs liksom. Fan vad kul, jag ska flyga till Grekland i 3 dagar liksom. Det är egentligen inte jobbigt om man säger så, men det handlar ju inte om det. Så det började med att jag försökte packa min väska och stod och fick liksom total blackout och liksom visste inte hur man packade en väska, förstod inte vad har man med sig. Jag bara grät och liksom tårarna rullade ner för kinderna, ringde Robin och han försökte ju stötta mig så bra han kunde i det liksom, och alla sa till mig, men du kanske ska ställa in jobbet då. Så då bestämde jag mig för det, men lika fort så bestämde jag mig för att jag kan vila när jag kommer hem om 3 dagar. Så jag åkte ju ändå, vilket jag ju såklart inte skulle ha gjort egentligen. Så det var ju jättejobbigt för mig nere i Grekland. Jag liksom hörde knappt vad folk sa till mig. Jag förstod ingenting. Det är konstigt så lyckades jag jobba och prestera jättebra. För det är precis som att när du, även om du har en utmattning, skulle komma ett lejon, då springer du. Alltså det är lite sådär, när jag väl gick in och skulle prestera så var det som att min hjärna fortfarande fungerade. Men så fort jag inte gjorde det så var det bara ett kaos i huvudet.
Det var bara en dimma.
Ja, dimma. Och jag fick ju ringa Robin på FaceTime i Atens flygplats, och han fick liksom guida mig via skyltar och sånt som jag filmade vart jag skulle. Så visste inte hur jag läste en flygbiljett. Alltså det var jättehemskt. Och så direkt hem då och så in till en vårdcentral här hemma.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här var alltså hösten 2019.
Mm.
Och det är ju svårt att förstå för någon som inte har sprungit in i väggen.
Mm.
Men jag förstår känslan av att batteriet är slut.
Det är helt slut.
Ja.
Men alltså, min hjärna fungerade inte längre. Det är otroligt läskigt när det blir så.
Och hur lång tid tog det för dig att återhämta dig och komma tillbaka?
3 år.
3 år?
Mm.
Och varför tar det så lång tid, tänker jag?
Därför att, det där är ju också väldigt personligt, men kraschar man hårt in i väggen, vilket enligt de läkare och psykologer som jag pratade med, så var de så här, du har kraschat hårt med versaler, liksom. Då kan det ta lång tid för kroppen att återhämta sig. Och sen måste du också lära dig hur du ska återhämta dig. Och ofta kan du inte börja det jobbet förrän du har kommit ut det som man kallar för den akuta fasen. Och den akuta fasen, när hjärnan inte funkar och allt bara är totalt kaos, den kan vara flera månader. Så...
Och vad gjorde du under de här månaderna?
Jag hade ju en otrolig tur som hade Robin vid min sida. Jag tror inte att jag hade varit så här frisk idag om jag inte hade haft honom. Och han är ju helt fantastiskt, för under den här perioden när jag kraschade, då köpte vi ett hus tillsammans. Vilket egentligen var ganska avgörande för att liksom, jag bodde ju då hos honom i hans lilla tvåa och min etta var på Kungsholmen. Och du vet, alltså, det var ju jobbigt bara det att ha saker på olika ställen, så det var väldigt skönt när vi liksom landade i vårat hus och bara okej, det här är våran trygga borg och här har vi allt vi äger på ett enda ställe.
Men det gick ju fort.
Det gick jättefort. Alltså, och vi pratade ju barn redan då. Och jag blev ju också gravid. Som jag valde att göra en abort som blev jättejobbig. För att jag var så sjuk att jag inte klarade av att bli mamma där och då. Så det var en jättestor sorg. Som också utvecklade en depression hos mig. Och samtidigt så skrev ju tidningarna då om den stora familjelyckan och nu ska de ha barn och Sigrid är inte med i Let's Dance för hon är gravid. Och man fick 1000 grattis DM och där var jag sådär, jag har precis tagit bort ett barn och vet inte om jag någonsin kommer bli så frisk att bli den mamman jag vill vara.
Och hur fick tidningarna reda på att du var gravid?
Nej, de bara gissade. Det var ju ingen som visste att jag var gravid. Det var ju en total spekulation bara för att jag inte gjorde Let's Dance.
Och de hade rätt i sina spekulationer.
De hade ju rätt. Och sen, ja, men då hade jag ju redan gjort en abort liksom. Men det var ju väldigt dålig timing på det. Man säger att det gjorde ju inte att jag mådde så mycket bättre direkt. Utan jag fick ju verkligen kämpa för att liksom ta mig igenom min utmattning liksom. Så, men jag är ju väldigt liksom... alltså det känns ju ändå som att jag och Robin, alltså vi var så säkra på att vi ville vara tillsammans, att han var liksom, han ställde upp på mig och var så där. Han pratade aldrig om du blir sjuk, utan han sa alltid, nej, om du blir frisk. Han var alltid så här, när du blir frisk, då ska vi göra det här och du kommer må bra och du kommer liksom. Han var en sån otrolig klippa i hela min sjukdom.
Och hela där i hösten 2019, våren 2020, gick du bara långa promenader?
Ja, inte ens det. Hemma? Alltså 5 minuter var max. Jag fick välja om jag antingen orkade duscha på en dag eller ta mig ut på en 5 minuters lång promenad. Sen var jag slut. Sen var det bara sängen och neddragna persienner, ett mörkt rum utan ljud, utan ljus. För det gjorde jätteont i hjärnan med ljud och ljus. Alltså jag var riktigt sjuk. Ja, så att hela den våren var liksom... Jag tror att jag kommer liksom inte ens riktigt ihåg. Det är som att hjärnan vill typ skydda en från de minnena. Men i samma veva där, då fick jag ju hjälp, ordentlig hjälp från vården. Då fick jag ju antidepressiva... och jag fick ångestdämpande och jag fick sömntabletter, och de tre i kombination var liksom guld för mig, så att jag liksom på något sätt kunde ge min kropp liksom den återhämtningen. För när man är så sjuk och hjärnan inte funkar, det leder ju till jättemycket ångest. Alltså tankarna surrade ju bara kring liksom, vad är det som händer, och kommer jag någonsin bli mig själv igen? Och jag utreddes ju även för hjärntumör och sånt där, och fick göra MR-röntgen och massor. Det var väldigt mycket oro kring den här tiden, eftersom att många symptom som jag hade just där, att jag inte såg ordentligt och sånt, kunde ju lika gärna varit att jag hade en tumör i huvudet då. Så att det var väldigt mycket oro kring hela den här perioden.
Hur var dina föräldrar och din syster i den här situationen?
Men både min familj och Robins familj har ju varit jätte, liksom, stöttande och gjort det de har kunnat. Men det är ju absolut Robin som har dragit det största lasset, som bodde tillsammans med mig liksom, absolut.
Och Ville då, hamnade han i kläm i det här?
Nej, alltså Ville var, alltså jag tror att jag försökte liksom att gå undan när jag mådde dåligt, och vi hade ju honom varannan vecka, så att det blev ju inte hela tiden liksom. Och han brukade ju säga det så här, jaha, ska Sigge vila nu? För att han lärde sig liksom att jag vilade mycket liksom. Men sen klickade jag och Ville väldigt mycket i, alltså jag älskade att umgås med Ville, för att ett barn är ju ofta väldigt fokuserad på nuet. De oroar sig inte så mycket för vad ska vi äta till middag ikväll eller vad ska vi göra imorgon, utan de är ju så här, jag skulle vilja pussla just nu. Så att jag pysslade mycket med Ville. Vi målade, vi ritade, vi gjorde liksom spel, och de här spelen var ju ganska enkla för han var 5. Så vi tittade på barnprogram, och det var kanske en sån tv som jag faktiskt klarade av, väldigt liksom enkla saker. Så att jag tror att jag Ville var en person som verkligen funkade med mig under den perioden.
Och jag tänker då på Robin, för att ibland säger man ju så här, när det går så lång tid och det är väldigt mycket liksom, för man är ju sjuk. Psykisk sjukdom är ju en sjukdom.
Ja, gud ja.
Hur orkade han då? Var fick han sin energi ifrån?
Ja.
För ibland så pratar man alltid om den sjuka, men alltså leva med den sjuka.
Det är nog jättejobbigt. Jag tror att när jag kraschade liksom den hösten där 2019, då tror jag varken jag eller Robin ens trodde att det skulle ta 3 år för mig att bli riktigt liksom back igen. Så vi har väl lärt oss mycket liksom på den på den vägen tillsammans. Sen vet jag att han kanske inte reflekterade sin oro med mig, vilket var väldigt positivt, för jag var inte mottaglig för det liksom. Men jag vet att han hade fantastiskt stöd från både sin familj men också sina grabbar, sina kompisar som han pratade med. Och så tror jag väl att vi bara, alltså samtidigt som det här hände så kom ju corona. Det måste ju också liksom speglas in i det här, för Robin jobbade ju som artist och mycket av hans jobb blev inställt, vilket absolut var jobbigt för alla oss som jobbar i den här branschen, men han kunde vara mycket hemma och vi fick liksom mycket tid med Ville tillsammans och mycket, alltså det var inte så att jag bara gick runt och grät, utan på något sätt så tror jag att jag och Robin har liksom mått bra med varandra, och han har en tendens att liksom alltid få mig att skratta oavsett hur, hur jobbig dagen kan vara liksom, och vi gjorde väl liksom, vi tog oss igenom det på en, liksom, med lite humor och att försöka ha det så bra som vi kunde tillsammans liksom.
Sen blir ju du gravid 2021.
Ja, exakt. Precis. I december 2021 så blev jag gravid.
Jag tänkte, du berättade tidigare att han var ett år. Inte i podden, ja, men när du kom.
Ja, exakt.
Så jag försökte räkna ja. Snabbt i huvudet.
Exakt.
Och hur var det då? För då var du ju fortfarande i din sjukdomsbubbla. Men du,
ja,
kanske
jag var
lite
fortfarande
bättre.
Sjukskriven, men inte heltid. Jag tror jag jobbade 50%. Men just det här liksom... Jag ska bara flika in det att när man är sjuk i utmattning så det är väldigt sällan som du är 100% frisk när du börjar jobba. De flesta jobbar liksom på 25% och sen 50%, sen 75% och sen liksom 100%, så det blir en långsam arbetsåtergång. Men jag kände ju liksom ett jättestort mål för mig när jag var som sjukast var ju att jag ville bli mamma en dag. Det har varit en jättestor längtan och en väldigt bra morot för mig att liksom faktiskt jobba med mig själv genom den här perioden. Och hösten 2021, vi har pratat jättemycket om barn, så kände jag att nu är jag tillräckligt stark. Nu är jag liksom ändå på den platsen jag behöver vara för att vara gravid. Och vi hade ju väldigt tur att jag blev gravid jättesnabbt liksom. Så det var ju skönt att vi slapp vänta med det då. Men då kände jag ändå liksom att nu är jag redo för det här.
Och hur går graviditeten och hur mår du under graviditeten?
Ja, jag kräktes fram till vecka 20. Så att början var tuff.
Normalt.
Ja, det, och sen, men sen tycker jag att jag hade en bra graviditet. Alltså verkligen.
Du började återhämta dig och det kändes
ja,
bra.
Ja, och jag skulle säga att jag har... De här har liksom den här extra boosten av hormoner som man kan få som kvinna liksom. Jag tror att jag mådde liksom som allra bäst när jag var gravid. Och även precis när jag hade fött Viggo, för man får så mycket liksom av de här extra hormonerna för att man ska orka och vara vaken på nätterna och vad man nu ska göra liksom. För det var jag jätteorolig för i början. Jag sa ju till Robin, du måste vara ledig 2 månader från det att Viggo kommer. För att jag kan inte ta nätterna själv. Jag är liksom, vi var ju väldigt måna om att liksom min utmattning inte skulle backa när vi fick Viggo. Och Robin har varit fantastisk i det. Och eftersom att han också har ett jobb han kan styra över. Så han var ledig med mig de första 2 månaderna. Nu hade han nästan inte behövt det för att Viggo var en otroligt snäll bebis.
Han sov hela nätterna.
Ja, men ungefär.
Det är festligt när du pratar om hormonerna. Jag gick ju rakt in i väggen efter första barnet.
Ja, gjorde du det?
Alltså, ja, det, absolut. Jag tyckte det var asjobbigt. Och...
Direkt när barnet
ja,
kom?
Ja, men framförallt efter 2 veckor kom jag ihåg. För att problemet var ju, och det var nog den stora skillnaden mellan dig och mig. Jag trodde jag skulle leva på mitt liv som jag hade gjort tidigare.
Ja, just det.
Istället för att anpassa mitt liv till bebisen så skulle bebisen anpassa sitt,
ja, just
sitt liv till mig. Jag var 26, jag var några år yngre. Men
ja.
Alltså med facit i hand så hade jag ju agerat helt annorlunda.
Ja.
För man behöver ju sömn, man behöver ju vila, man behöver ju komma tillbaka.
Ja.
Det är så här, åh, ni bara föder ut en unge och sen ska livet liksom traska på som tidigare. Ja. Så är det ju inte, utan man måste ta ett steg tillbaka och inse att livet har förändrats.
Ja.
Så med barn nummer två, då var jag bara så här, nej, jag ska sova, jag ska ta hjälp.
Mm.
Och då hade jag faktiskt barnflicka också. Det hade jag i och för sig med äldsta sonen också efter 7 månader. När jag insåg att nej, du kan inte göra det här helt själv.
Mm.
Och sen hade vi råd och så tänkte jag, why not? Sluta spela bror duktig när du inte är det. Liksom.
Nej.
Behöver man hjälp så behöver man.
Ja,
vissa klarar
absolut.
Bättre än andra. Men med, i alla fall med barn nummer två så vet jag att när jag hade ammat 06.35 på morgonen så kom barnflickan in redan 6:30 på morgonen. Och så sa jag bara, ta ungen, jag behöver somna om.
Mm.
Och så sov jag typ till 10:30. Och sen var jag pigg nog och kunna ta hand om mitt barn.
Mm.
För att jag hade inte fixat det annars.
Nej.
Jag tänkte inte gå i samma fälla som en barn nummer ett.
Nej.
Så att säga.
Och det finns ju inget rätt eller fel. Mm. Alltså jag tror liksom, alltså alla kan ju inte göra på samma sätt, utan en mamma känner ju vad som är bäst för sina barn och för sig själv.
Och just den här grejen, jag måste vara pigg i huvudet. Mm. Jag kan inte...
Nej.
Jag kan inte ha massa demoner i huvudet. Och demonerna fick jag av när jag var trött.
Mm. Mm.
Du vet, då börjar man liksom tvångstankarna flyga omkring i huvudet. Man bara, wow, man var ju rädd för sig själv.
Ja.
Så tänkte jag, ska jag hamna här? Jag har aldrig varit här i hela mitt liv.
Nej.
Nej, men jag tror också man måste kunna våga prata om vad man har gått igenom. För att ibland är det som du själv säger, det är ingenting man själv kan styra.
Nej, men sen tror jag också att många har en ganska romantiserad bild av att få bebisar och sånt. Kanske för att det är ofta det som man ser på Instagram, att det är liksom små gulliga outfits. Och man ser också mammor som är ute på stan eller som är ute på event. Och så tänker man, oh, men så där vill jag också göra. Eller jag ska också bli smal på 4 månader, då ska jag vara tillbaka i min vanliga form. Alltså, jag tror liksom att det är ju inte riktigt så rosa lulligt i att bli förälder, utan det är ju verkligen en förändring i livet, förändring i kroppen, förändring i sinnet. Alltså det är så mycket som händer, och jag tycker liksom det sätts väldigt mycket press liksom på oss kvinnor, eller vi kanske sätter den på oss själva utifrån vad vi ser andra göra liksom.
Vet du vad jag satt och gjorde på nätterna när jag ammade?
Nej.
Jag hade så här påsar med daimkulor i.
Ja.
Alltså så här 200 gram daim, alltså det var stora påsar.
Ja.
Så att jag hällde så här.
Ja.
Medan jag amma. Alltså,
du behövde energi.
Nej, men alltså vem gör så?
Ja, men jag tycker man får göra så.
Men det kommer jag också ihåg. Jag berättade att jag var på den här festen efter 2 veckor, men fram till den festen, även om jag då skulle leva på mitt liv sådär, så kom jag ihåg att, du vet, allt var så nytt.
Mm.
Och man skulle byta blöja, och du amma och byta blöja, amma, byta blöja, byta blöja. Så dagarna bara gick, du vet, och jag bara kände såhär, jag hade inte ens gått ut genom dörren första 2 veckorna då, innan den här festen som jag inte borde ha gått på, men strunt samma. Och jag vet, efter 2 veckor så lämnade jag min son i en sån här rullbar säng.
Mm.
Så sa jag bara till min man, nu tar du honom i 3 timmar för annars blir jag galen.
Mm.
Du vet.
Mm.
Så gick jag ut ner på stan, det var vinter, jag kommer ihåg snöflingorna och sådär.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag kände mig så fri
i
bara några timmar. Jag bara, det var nästan så att jag ville liksom slicka marken när jag gick på. Det var så sjuk känsla.
Nej, men det blir ju så. Och jag menar, jag och Robin, vi delar ju nu på föräldraledigheten. Men absolut, den som har varit hemma en hel dag med ett litet barn. Det är ju som att vi krigar om vem som ska få åka och handla på ICA. Det är så här, jag handlar på ICA idag.
Man vill bara komma liksom därifrån.
Men för att man behöver en liten andningspaus. Eller bara få ringa ett samtal, prata med någon... med någon annan eller göra någonting annat liksom. Det blir ju, har man ett litet barn så är det ju den som är första fokus, och en själv kommer ju alltid i andra hand. Och det gäller ju allt, att få gå på toaletten eller äta eller sova, alltså det är ju så.
Tillbaka till dig, men det är ändå intressant det här, för nu du bara, ja, jag fick så mycket energi, jag bara, vad skojar du med mig?
Ja, men det är ju roligt, men jag tror att det är jätteolika liksom.
Ja, såklart.
Och vissa får baby blues och vissa får det inte och sådär.
Jag kanske fick någon sån där knapp.
Ja, men jag åt ju fortfarande mina antidepressiva då, och det sa ju faktiskt min läkare till mig att såhär, fortsätt med dem så att du i alla fall liksom minimerar risken för baby blues och sådär liksom. Så det är möjligt att det också hjälpte mig vara mer stabil.
Jag skulle precis fråga dig, åt du antidepressiva allt det där under graviditeten? Mm. Påverkar inte det bebisen i magen?
Nej, inte den medicinen som jag åt då. Det, sertralin heter det. Det är den typ mest, eller en av de mest vanliga antidepressiva. Det äter jag faktiskt inte längre. Jag har bytt märke nu till ett bättre märke tycker jag.
Ja. Och hur känns nu mammalivet med en ettårig son, Viggo?
Mm.
Och hur går det med syskonen, Ville och Viggo?
Nej men alltså, jag tycker att det är helt fantastiskt. Absolut att det är tufft att ha två barn. Det säger jag, det är absolut att det är det. Men att Viggo kom och att det nu liksom blev Viggo, så är det ju. Nu när han är här kan jag inte tänka mig att det skulle varit ett annat barn. Som, alltså... Nu blir det ju liksom så självklart att det var han som skulle komma till oss liksom. Och han är väldigt rolig. Vi kallar honom för Pillepelle. För att den unge pillar på allt. Alltså det är otroligt vad han är nyfiken. Så det är...
Ja, de är överallt i eftersom.
Han är överallt. Och klättrar på soffor och bord och stolar. Och det, man får vara med, verkligen. Men han är också väldigt rolig. Det är ju nu det händer mycket. Man börjar kunna kommunicera med honom. Han börjar säga liksom vissa ord och sådär. Och Ville... Ja, alltså... Jag måste säga att det är en riktigt bra idé att skaffa barn med någon som har ett barn. Nej men i alla fall Ville då, han är ju 10 år. Det finns ingen bättre barnvakt till Viggo. Viggo älskar Ville. Alltså han, dit Ville går i huset, dit går Viggo. Alltid. Och Ville är ju liksom tillräckligt gammal för att han är väldigt ansvarsfull. Så att han är ju sådär... Ja, men jag bytte blöja på Viggo. Okej. Var det kiss? Han bara, japp. Alltså, han vill natta honom, han vill mata honom. Han, så fort Viggo gråter, då är det liksom... Även om jag redan lyft upp Viggo, då kommer Ville. Och Ville vill trösta. Så att, alltså, han är... jag måste ändå säga att Ville har ju verkligen underlättat när jag är ensam hemma med Viggo. Och så kommer Ville hem. Alltså, det blir ju... Det är otroligt bra.
Och hur känner du, jag tänker så här, det här är ju din biologiska son och Ville är ju din styrson.
Mm, mm.
Har du olika känslor? Hur känner du? Försöker du liksom tänka?
Alltså, jag... Nej, eller alltså, jag älskar Ville. Alltså, jag älskar honom som att han vore min egna son. Ja, det är... jag tycker det är fantastiskt att man kan känna så. Men det kan man ju göra om du adopterar ett barn eller så också. Så att jag känner verkligen att jag har tagit till mig Ville. Och han har varit lika öppen mot mig tillbaka. Han har alltså Robin och Villes mamma separerade när Ville var så pass liten att han har aldrig upplevt det här att mamma och pappa ska vara tillsammans eller bo ihop. Så att Ville har aldrig liksom haft någon sån tanke kring mig liksom, utan redan efter bara några månader när jag träffade Ville så började vi säga liksom, jag älskar dig, och han sa det tillbaka och sådär, och han jag tycker ju att han är helt fantastisk, och min absolut största sorg, det är ju faktiskt att jag inte fick träffa Ville de första 5 åren. Vi brukar ibland titta på bilder och filmer på när Ville var riktigt liten, och då kan jag verkligen känna så här, shit, att jag missade det på något sätt.
Och det måste ju också kännas skönt för Villes mamma att du är så förtjust i hennes son.
Ja, men
för
det...
som styrmamma så köper man ju paketet, och då gäller det också att vara schysst mot mannen eller kvinnans barn som man träffar, för att
det är ju inte Villes fel att hans föräldrar inte lever ihop. Nej, eller vad man ska säga liksom. Jag tror att jag har nog alltid försökt tänka liksom att det är viktigt för Ville liksom att vårat hem är alltså allas hem. Det är liksom här ska vi alla liksom bo och få plats. Det är liksom inte någon som är mer eller mindre familj här liksom.
Nej, men jag bara säger att det finns många styrmorsor som inte tänker så. Så att
men
du är väldigt fin styrmamma.
Det gör det säkert. Men ja. För mig har det varit jätteviktigt. Jag tycker liksom att ett barn är ett barn och de har all rätt till kärlek.
Jag blir bara varm i hjärtat ändå när du säger det, för att jag vet ju hur många barn som far illa ut liksom.
Ja, nej men jag vet att när jag var yngre, nu var jag ändå 30 då när jag träffade Robin. Och jag tror liksom, hade jag varit mycket yngre, säg att jag hade varit 25 eller 20, då kanske jag hade varit mer rädd för att gå in i en relation med någon som hade ett barn. Jag var i en sån situation några år tidigare där jag kände så här, shit, han har ett barn, nej, jag är inte redo alls för att axla den rollen. Men när jag träffade Robin så tror jag också att jag var på en plats där jag var redo att faktiskt också känna att jag kan vara bonusmamma och jag kan axla den rollen och jag vill det liksom, för att jag kanske längtade mer efter en familj och sådär. Och faktiskt så var det ju så att jag och Robin, vi blev ju liksom, istället för att vi var ett par i 3 år och sen blev vi en familj, så blev det ju faktiskt så, eftersom att han hade villat, vi blev ju en familj på bara några månader. Och det var ju också helt fantastiskt. Och det gjorde ju faktiskt Villa, att han gjorde oss till en familj.
Nu föreläser ju du om psykisk ohälsa på skolan.
Ja, men jag har gjort det, ja.
Och hur känns det då? Vad får du för respons av eleverna?
Högt och lågt, med mycket funderingar. Jag tror att liksom, nu har jag ju pratat om ångest och liksom psykisk ohälsa. Men det är väl mycket frågor kring liksom, vad är ångest och hur kan det visa sig? Jag tänker att det är också viktigt det här liksom, att psykisk ohälsa syns inte. Det är liksom, ser du någon med ett brutet ben, då kanske man skickar blommor och man ser ett gips och man ser att någon haltar och det är mycket tydligare. Men man säger att man liksom inte mår bra, det är ingen som, det syns inte. Då visar jag liksom bilder på det. Det visar en nallebjörn med gipsat ben och sen visar man en nallebjörn som ser ut som en vanlig nallebjörn. Men den kan ju också då må dåligt. Och liksom att man ska våga prata och att man ska våga även fråga hur andra mår.
Och jag tycker det är jätteviktigt att du gör det, att man börjar i tidig ålder och kan fånga upp de barnen som kanske behöver bli sedda, så att säga.
Men det är verkligen någonting jag skulle vilja göra mer. Prata om liksom psykisk ohälsa med unga, och det kan även vara liksom uppe i tonåren. Jag tänker liksom att vi ska också fånga upp dem som kanske kommer gå i våra fotspår och kanske gå i samma fällor. Liksom. Jag tror det är jätteviktigt att vi börjar prata, och även nu när vi har så mycket, det är ju väldigt liksom mycket forskning som säger liksom att barn mår inte jättebra idag. Psykisk ohälsa faktiskt går ner i ganska unga åldrar. Så det känns liksom att viktigt att prata om det. Jag hade ju verkligen, jag har varit lite engagerad i den här hashtaggen psykisk ohälsa på schemat. Egentligen handlar om att vi har liksom, vi har ju idrott på schemat och vi har sexualundervisning, men att vi kanske också skulle prata om den inre hälsan och ha det som ett ämne i skolan. Och det är någonting som jag...
Psykologi helt enkelt.
Psykologi, eller snarare liksom alltså inre vad gör man med om man har dåliga tankar eller dåliga känslor eller känner sig nere och sådär. Alltså den inre hälsan. Alltså det handlar ju inte bara om att spela spökboll och vara bäst på fotboll och att det är hälsa idag, utan hälsa är ju väldigt mycket hur vi mår.
Och också hur det utvecklas och vad kan man använda sig av för verktyg för att motarbeta den känslan.
Och våga prata om det. Jag tänker liksom att när jag delade med mig om psykisk ohälsa på Instagram var jag inte beredd att det var så många som skulle skriva till mig. Och det var 90% kvinnor, men alltså det var flera tusen kvinnor som skrev att de kände likadant, men också var väldigt tacksamma att någon vågade fejsa det här liksom och vågade prata om det. För att psykisk ohälsa kan vara lite så här fult. Men det tycker inte jag att det behöver vara.
Absolut inte. Och det drabbar oss alla på ett eller annat sätt.
Exakt.
Tack för att du kom hit och delade med dig.
Ja, men tusen tack.
Tack Sigrid, tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.